kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Mm, och det här är ju vår trendspaningspodcast där vi pratar om samhällsfenomen, sånt vi ser i våra sociala flöden, sånt som intresserar oss och sånt som fascinerar oss. Och så har vi lite mer personliga avsnitt ibland också. Mm. Och idag är det dags för ett sånt, kan man väl säga, samtidigt som det är en trendspaning på ett vis.
Mm, absolut.
För i sociala medier så är ju allt så guldskimrande och härligt. Mm. Alla rum är alltid städade. Barnen är rena och hela.
Lyckliga.
Lyckliga, glada. Alla äter allt. Det finns inga problem. Och nej, karriären går åt rätt håll. Men hur mår vi egentligen? Och när har det verkligen gått åt skogen? När har vi misslyckats? Mm. Hur har det känt? Och vad har vi lärt oss av det? Det ska vi prata om idag.
Välkomna. Det är också svårt att liksom jobba med visual merchandising när man de facto tycker att alla skyltdockor är fula.
Ja, jo,
och
det
känns
sant.
Tantiga.
Det är ju svår grund att börja. Då önskar man ju att man hade hållit truten.
Ja, jag skulle ha hållit snattran. Säg att Isabella Löwengrip plötsligt vaknar upp liksom imorgon och känner att så här, nej men gud, jag orkar inte ha den här personen. Mm. Det känns väldigt aktuellt och viktigt att prata om sånt här idag, känner jag. Mm. Jag kan känna att hela den här sociala mediebubblan som vi alla existerar i eller kring, oavsett om man vill eller inte, verkligen påverkar ens bild av vad man har för förväntningar på verkligheten. Mm. Och vilka typ av liksom, krav man ställer på sig själv, på andra runt omkring en, på sitt hem, på livet i stort. Mm. Och allting som ligger utanför liksom, den nivån är svårare att hantera på grund av att den här bubblan existerar. Mm. Jag tror inte att det är så att liksom, hade den inte funnits så hade vi inte tyckt att saker och ting var jobbiga. Men de sätts i så stark liksom, kontrast mot andra saker hela tiden.
Ja. Men det är ändå en intressant tankevurpa, tycker jag, att fundera på hur allt hade varit om vi inte hade haft sociala medier. Mm. Hur annorlunda vi hade jobbat, hur vi hade jämfört oss på helt andra sätt.
Mm. Det var hem,
fikarum, i fikarum, ja verkligen, hur hade vårt hem sett ut, vad hade haft för kläder, hur kreativa hade vi varit egentligen och sådana saker. Det är väldigt fascinerande att fundera på, tycker jag. Och det är ju också tråkigt att behöva känna att man måste motarbeta sociala medier för att må bra. För det känns ju som en jobbig väg att gå på ett sätt, i och med att det är en så stor del av vårt liv. Och det finns så otroligt mycket härligt där ute att hämta. Vettiga tankar, kärlek, stöttning. Mm.
Community.
Ja, speciellt om man letar på rätt ställen och inte faller ner i de här pilla på skorpor platserna på internet som faktiskt finns och är väldigt stora. Men det finns ju bra känslor att hämta där, och det är viktigt att vi skingrar rökridån och hittar fram.
Jag håller verkligen med. Jag såg någon så här meme någon gång. Det var ju ett skämt, men det var ändå så att det stannade i mig. Var så här, vad händer med alla personer som tror att de är en supermodell den dagen Instagram inte finns längre? Mm. Så här, alla, vad ska vi fylla det här hålet som vi har karvat ur med liksom like efter like. Mm. Som du vet, så här, ni vet när det blir sådana hål i stenar för att man droppar vatten på dem länge nog. Liksom. Mm. Det hålet som har kommit av varje litet like till slut. Så här, vad händer den dagen som det inte flödar? Jag tänker lite som, du vet när folk får sitt så här Instagram-konto hackat. Mm. När de blir av med sina konton. Hur otroligt, vilket liksom så här, övergrepp många tror jag känner att det är på deras liksom integritet nästan. Mm. Och det är ju självklart att liksom så här, deplatforming är ju en av de liksom så här, grövsta grejerna man kan utsätta någon för idag på ett sätt. Men för det tar ju bort liksom den här rösten. Men det är ju också intressant, precis som du säger, att så här, ja, vad, hur blev det så här egentligen? Hur blev det så här mycket?
Jag tycker det där du säger om kroppen, om vi ska börja där.
Ja.
För jag har faktiskt insett att jag inte följer några som helst konton där personen i fråga och dens utseende, kläder, look är i fokus.
Mm.
Jag har helt slutat intressera mig för personens yttre.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm,
det är klart att jag tycker att det är spännande med någon. Men jag trillar ofta dit i ett inspirerande hem.
Mm.
Det börjar ofta där. Mm. Eller en inspirerande röst eller någon som har en annorlunda idé. Och sen så då vill man ju veta allt om den personen och då kan såklart så här, skönhetstips och komma in på djupet där vara intressant. Men det börjar ju aldrig för mig längre med en spännande stil.
Nej.
Eller en snygg person.
Nej.
Det har jag helt plockat bort ur mina flöden.
Mm.
Tänker på hur många som bara följer typ träningskonton. Jag som är influencer, jag försöker ju inte vara det, men jag blev ju årets influencer, så då får jag väl bära den kronan lite.
Ja,
får äga det. Men att det är många som tror att influencers är just folk som typ fotar sin rumpa vid gymmet. Jag har aldrig sett en sån bild någonsin.
Nej. Som har dykt upp liksom organiskt.
Aldrig. Nej. Min mobil vet att jag inte är intresserad av detta. Och jag går inte in där och vältrar mig i andras kroppar, utseende, träning, vikthets, kläder, konsumtion. Den biten är jag helt ointresserad av. Så den är bara helt borta ur min bild.
Det finns inte.
Och det är så skönt. Jag tror att det är ett bra sätt att börja om man vill plocka bort lite ångest ur sin mobil. För att det är vinklar, kläder, det är Photoshop, det är så mycket som inte är verklighet där. Och det räcker att jämföra hem, känner jag. Det är ändå kämpigt nog. Och bli inspirerad. Det är mycket lättare att bli inspirerad av. Det är svårt om man har haft kroppsångest hela sitt liv, det vill säga 100% av alla tjejer som någonsin funnits, så är det jobbigt att se människor som är så nöjda med sig själva i den bilden. Det är troligtvis inte så egentligen. Men då blir det den där falska kommunikationen som jag inte tror på. Utan det är viktigt att vi skalar ner. Och om vi, det är klart att man kan få vara nöjd och stolt och visa upp någonting. Men när det blir kroppen så tycker jag att det börjar bli läskigt.
Men jag tänker lite på ämnet, det här med misslyckanden. Allt det här är ju väldigt nära sammankopplat med sociala medier, tänker jag.
Absolut.
För att i den så här, bubblan som man bygger upp där någonstans, och jag tänker att det hänger mycket ihop med att vi ofta inte känner varandra så himla väl där. Så blir det ju gärna att man inte vill visa upp det som, man har, som inte har gått bra. För att de sakerna som inte går bra, de är ju mycket liksom, de ligger ju skörare emot ens själ på något sätt. Om man bara visar upp det som är så här perfekt och liksom generiskt fint och bra och har känns lyckat, så kommer ju ingen en nära in på heller. Och ju större liksom plattformen man har, desto fler människor är det som är en del av ens vardag som man faktiskt inte känner. Och då blir det då känns det mycket skönare på något sätt att aldrig visa det som känns på riktigt. För att då kan ingen komma åt den på riktigt heller. Men det betyder, å andra sidan så betyder det liksom interaktionen mindre också. För att den är ju bara i det, liksom, i det yttre lagret av vem man är. Men det är ju samtidigt så att liksom, det växer ju den här bilden av den perfekta, den lyckade människan. Liksom, som jag tror att vi generellt inte mår så bra av att liksom tro att det är så det är. Men det är också väldigt svårt att veta sig hur man ska förhålla sig till att berätta om de där sakerna när man står framför människor som man inte känner, som man inte vet om man kan lita på. Kan jag lita på att jag kan berätta om det här som inte har gått så bra och att ni kommer hantera det varsamt? För att risken är ju att man får ett nyp som känns på riktigt. Och där tycker jag att det är svårt att balansera i allt det här. Det handlar liksom inte bara om att så här, analysen av att prata liksom, av det här samtalet kan liksom inte bara vara så här, vi borde berätta mer om sånt som inte har gått bra. Det är ju mer av ett så här gemensamt beslut att så här, okej, om vi allihopa ska börja visa upp liksom en sannare bild av verkligheten. Om sociala medier är liksom, de är här för att stanna. Det kommer att vara en del av vår, liksom, av vårt liv. Och vi inser att så här mår vi av den här typen av liksom luft, om vi bara bygger upp luftslott hela tiden. Men då måste det finnas någon typ av så här gemensamt beslut kring att så här, okej, vi alla visar mer äkthet, men vi måste också alla vara mer försiktiga med varandras äkthet.
Men tror du inte att det där hör ihop? För jag kan ändå se en korrelation, säger man så, mellan människor på sociala medier som bara visar framgång och lycka som får nyp då om de visar lite skörhet, eller man ska säga. Men människor som är mer transparenta med sin skörhet får bli ganska varsamt
behandlade.
Att det kanske finns en mänsklig faktor i det, att vi på något sätt inte uppskattar den där ytan. Och därför också vi inte vet hur vi ska kommunicera det utan blir hårdare då.
Nej, men det har du nog faktiskt verkligen rätt i. Och jag tror att det är så här, det är lätt om man är en person som har varit vågat vara liksom så här, eller inte vågat, för då lägger jag en värdering i det också, men kunnat vara skör eller mer sann från början, så vet folk hur de ska behandla en liksom. Men om man känner att man är på fel väg, att man har påbörjat någonting, säg att Isabella Löwengrip plötsligt vaknar upp liksom imorgon och känner att så här, nej men gud, jag orkar inte ha den här personan som är den här äkta varelsen. Nu ska jag börja berätta om när faktiskt om det andra också. Jag har den här plattformen, jag vill att den ska bli mer sann. Liksom omställningsperioden där tror jag kommer vara ett clusterfuck av
Jag tror inte folk litar på det.
Nej.
Det finns ju en verklig människa bakom alla konton. Men det är ju också en bild utifrån väldigt mycket. Det är ju inte människan IRL. Det är ju skärvor av en människa. Så om man hela tiden omformar den bilden med filter, med idéer, med försäljning, med en, ja, men med ett paket. Då blir ju även äktheten en del av paketet. Och det där är ju lätt att hamna i, tror jag, när man har kontorna som jobb. Det är ju en del av liksom influencerfällan att inte ha en ärlig plattform. Och då tycker jag att podcaster är väldigt bra. Där är det svårt att ta med paketet in i studion. Man blir sig själv när man sitter framför någon man tycker om och pratar. Då kommer det grodor. Och det är som det är, och det är äkta och det är fult och det är, det är på riktigt mycket mer. Medan just Instagram tycker jag är det sämsta forumet för äkthet.
För att jag tycker också att det är svårt.
Det är ju, finns ju ingenting där som är på riktigt. Nej.
Jag tycker också att det är svårt. Jag har funderat jättemycket över, så här, jag känner att liksom, nu när jag har bloggen att jag känner mer och mer att så här, jag vet inte riktigt vad Instagram fyller för funktion för mig längre. Nej. Mer än så här, absolut att jag kan liksom vilja dela med mig av vackra bilder. Men jag vet aldrig vad jag ska skriva längre.
Nej, jag tycker Instagram är svårt.
Jag
flyttade
inte.
Jag har typ knappt lagt upp någonting. Nej. Och det gör inte mig så mycket. Nej. Och det har inte med följarantal att göra, för det ökar hela tiden. Jag tror att det finns en önskan om att se saker på Instagram och bli inspirerad och sådär. Men det är ju ett bättre forum för någon som lägger upp ett paket av någonting, skulle jag säga. Mm. Eller som är väldigt bra på stories.
Mm.
Jag älskar ju fråga-svar-funktionen på stories. Det är min favvo.
Ja.
Den är så mysig. Då kan man verkligen komma nära varandra.
Men jag tror att det jag gillar bäst med Instagram just nu också är typ så här kontakterna.
Mm.
Alltså att man kan DM varandra och liksom den typen av funktion. Men i det vanliga flödet, det är framförallt captions som jag tycker är svårt. Ja. Jag vet liksom inte, det är mer så här, det jag vill säga egentligen, fast jag liksom inser att jag inte kan skriva det. Det är typ så här, här kommer en fin bild.
Ja. Men ska vi inte sluta med captions då? Nej, men det blir ju caption på Billion Wood-bilden.
Exakt. Bara, här kommer en fin bild. Nej, men för det är det jag känner någonstans, att så här, bloggen är så himla mycket mer. Där får jag ett sånt utlopp för att så här, skriva mina ord.
Mm.
Så jag har liksom inget behov av att skriva dem på Instagram längre.
Nej.
Där är snarare så här, det här var gott. Det här är god mat. Alltså du vet, den typen.
Jag tycker att det
saker.
Är lättare att fånga rum, ljus. Det är så lätt att fota med mobilen. Så det går lätt att få till någonting vackert som man vill dela med sig av. Och då är det verkligen så här, här kommer en vacker bild.
Ja, här, nu är det fint. Här, titta på det här fina.
Men Sofia, dina misslyckanden, tänker du på dem ofta?
Ja, men vissa tänker jag på. Man har ju en del misslyckanden som ligger som liksom, som ligger i bakhuvudet, som man bär med sig.
Mm.
Och vissa misslyckanden, men den bästa typen av misslyckanden, det är de som man går därifrån, där det liksom har varit så pass tydligt att man behöver ändra anledningen till att det blev så här. Till exempel, för mig är ju det min ätstörning till exempel.
Mm.
Hela den perioden ändrade ju hela diskursen i mitt liv.
Mm.
Och det är ju någonting som jag idag är väldigt, missförstå mig rätt, men tacksam för att jag gick igenom. För att jag tror att jag hade inte varit den, liksom, de sidorna i mig själv som jag tycker om, tror jag blev förstärkta av att behöva jobba mig igenom hela den perioden.
Mm.
Jag tror att det blev en mer empatisk människa än vad jag var innan.
Mm.
Och jag tror att jag blev bättre på att se dåligt mående i andra människor och att snappa upp det ganska tidigt.
Mm.
Och få en känsla för liksom att kunna läsa av en, så här, en känsla i luften kring en person.
Mm.
Och det är en egenskap som jag är glad att jag har. För att det gör att jag ganska ofta kommer ganska nära människor ganska fort.
Mm.
När det liksom klickar med mig och en person, så brukar det gå ganska fort att man blir väldigt nära.
Mm.
Jag har inte så många ytliga bekantskaper. Jag har liksom färre och djupare.
Mm.
Så det är en sån liksom, man kan inte kalla en sjukdom för ett misslyckande, men mycket av det som hände där var ju verkligen saker som gick väldigt fel. Både i hur jag hanterade vissa saker och så. Så det har ju varit jättebra. Andra saker, så här stora misslyckanden som jag har haft, har jag kanske varit framförallt i mina så nära relationer.
Mm.
Att jag alltid har haft väldigt, väldigt svårt att adressera när saker och ting inte är bra.
Mm.
Och istället svalt mycket länge.
Mm.
Och sen kommit till en punkt när det har bubblat över för mig. När jag har varit jättebesviken.
Mm.
Eller jätteledsen. Eller jättearg. Men jag har inte gett någon en varningssignal på vart det är på vägen. Så jag har inte gett någon en ärlig chans att ändra sig. Liksom.
Nej.
Och det är ett sånt liksom, drag i mig själv. Som jag har en tendens till att fortfarande falla tillbaka i.
Mm.
Så det är verkligen en sån liksom en av mina sämre sidor, ett misslyckande som jag går in i om och om igen i relationer.
Mm.
Jag har väldigt svårt att bryta det.
Mm.
Men jag försöker i det lilla liksom, men det kommer ändå tillbaka.
Mm.
Så att ibland lyckas jag, ofta misslyckas jag i det. Men sen har man ju såna här liksom mer pinsamma misslyckanden.
Mm.
Som den där gången jag skulle göra ett julfönster för alla Filippa K-butiker.
Mm.
Och det blev så jävla fult.
Vad gjorde du för något då?
Nej, men jag gjorde för lite. Det vart liksom ingenting.
Nej.
Det syntes inte ens.
Ja.
Det vart liksom, jag hade någon idé om någonting minimalistiskt. Jag hade en tjänst som jag inte hade bett om. Helt plötsligt skulle jag komma på att julfönsterna skulle se ut i 54 butiker.
Mm.
Och bara, du vet, ja, började för sent. Fick för lite hjälp.
Mm.
Hade en för dålig idé.
Mm.
Och det blev liksom så här julen som inte blev, typ.
Mm.
Och utifrån det lärde jag mig väl att, så här, dels, jag ska inte jobba med visual merchandising.
Mm.
Hatar skyltdockor. Intressant,
för du är så bra på att styla. Men det är faktiskt två olika saker.
Mm. Det är en helt annan sak. Mm. Det är en helt annan sak. Det är också svårt att liksom jobba med visual merchandising när man de facto tycker att alla skyltdockor är fula.
Ja, jo,
och
det
känns
sant.
Tantiga.
Det är ju svår grund att börja på. Då får man ju tänka utanför det.
Ja, exakt. Men de var tvungna att vara med. Mm. Så att det var liksom, och det fanns inget, det fanns inget, det blev bara ingenting överhuvudtaget.
Mm. Fattar.
Så att varje gång jag går förbi ett julfönster som är fult eller fint, men framförallt fult, så brukar jag ändå känna så här, jag hade nog inte kunnat göra det bättre.
Nej,
själv.
Det är bra.
Du då?
Ja, alltså det här med misslyckanden är intressant, för jag känner att jag har genomgått en sån resa i livet.
Mm.
Det började ju med, jag har ju nämnt guldstjärnesystemet här tidigare.
Mm.
Det är ju en stor del av min barndom. Mm. Att jag fick en guldstjärna om jag sa att jag hade fel eller sa förlåt.
Mm.
Så jag har haft svårt väldigt länge med misslyckanden.
Mm.
Och känslan av att vara, inte lurad, men skamsen har tidigt. Ja, men det är väl en av de tidigaste känslorna man känner som är så här stark. Jag vet inte, har jag dragit filmjölkshistorien här tidigare?
Nej. Alltså, får jag bara fråga, alltså guldstjärnorna, de kom ju alltså då för att de tyckte att du sa att du hade fel för sällan.
Ja, alltså jag skulle att få skulle jag skulle få belöning när jag sa jag har fel eller förlåt, jag gjorde fel.
För att du inte gjorde den nog, eller varför
det är
skulle
oklart,
du belöna?
Alltså. Jag var ju ett oklart. Barn, så det är oklart. Jag tror att egentligen så här, nu när jag själv är förälder, det här har ju bara mina föräldrar att göra.
Ja,
att de
gud,
inte kan säga jag hade fel eller förlåt.
Vill de ville växa den sidan i dig.
De såg tendenser till detta hos mig. I och med att jag är ju dem. Så att vad de gör ju jag.
Ja,
men istället för att behöva ta hand om det paketet själva så försöker de på ett så här pedagogiskt föräldrasätt.
Mm. Så här premiera. Mm.
Och då blir det ännu värre i och med att man vill ju få sina föräldrars godkännande och så här, känslomässig bekräftelse istället för den här, men de kunde inte riktigt det i det fallet.
Nej.
I och med att de själv kanske visste att de inte var så bra på just den biten. Så att det satte standarden tidigt, och jag tror att de märkte också att jag var så himla...
Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan, och ja... Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa,
hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Skör i skambiten. Mm. Att jag också inte kunde skratta åt mig själv och sånt. Nej. Där. Alla första aprilskämt tog jag så hårt att jag inte pratade på en vecka och sånt där. Ja. Och filmjökshistorien, det är verkligen ingenting, men det är en av mina första minnen. Ja. Det är nämligen när vi bodde i Änggården så finns det, ligger kvar där, en liten nära dig-affär. Mm. Där jag alltid fick springa och handla åt mamma och pappa, för det var så nära, verkligen så här lite ett radhusområde. Mm. Och så kom jag hem en dag med maten och så sa mamma att jag hade glömt filmjölken. Mm. Så då sprang jag tillbaka och sa, jag har glömt filmjölken, så här, jag behöver i där man packar. Och då skojade han med mig och sa så här, försöker du stjäla en filmjölk? Och du vet, det krossade mig. Det hård barn. Folk flyr från krig, men jag krossades i butiken nära dig av ett skämt. Sådana grejer kunde verkligen göra mig helt hålögd och hjärtat bultade och då känner ett enormt misslyckande och en enorm skam. Mm. Och det har jag verkligen jobbat med hela livet. Mm. Att acceptera att jag bara är en människa, man får skoja med mig och allting är okej. Folk gillar mig ändå även om jag gör fel. Jag ska försöka vara mitt bästa, men ibland så misslyckas man. Alla de där mänskliga faktorerna som är likable. Alltså det är likability att ha den egenskapen.
Verkligen.
Så jag har verkligen försökt, eftersom jag inte riktigt har fått lära mig det hemma, så har jag fått lära mig det själv. Mm. Och då har jag ju insett att att det inte bara är jag som behöver vara människa, utan också mina föräldrar är också bara människor. Och alla andra också. Mm. Och det har varit en ganska stor läxa som jag har lärt mig. Och det var ju när mina föräldrar skilde sig. Det var ju det mitt misslyckande. Mm. För då var ju inte vi den här powerfamiljen längre. Mm. Som alla gick med högt huvud i rad och bara var så här, yes, Billgrens. Mm. Så här super family. Det kändes så härligt med den här, de är framgångsrika konstnärer och kolla på vår bil. Typ. Mm. Att det var en sån framgångssaga. Mm. Och sen krossades det. Mm. Och då visste jag inte vem jag var längre.
Nej.
Och det var ett misslyckande för mig. För att vår familj var ju min identitet.
Mm.
Så att i och med det var jag tvungen att börja gå med massa terapi för att hitta mig själv igen. Så här, vem är jag och sådana saker. Och vad är mänskligheten i mig och är det okej och sådana saker. Mm. Och det, jag har i alla fall inte behövt något guldstjärnsystem efter det.
Mm.
Men jag känner fortfarande så här, is. Utan man får en sms från en kompis. Alltså jag fick det senast igår. Jag bara, när det står så här, hej, jag glömde säga en sak igår när vi skulle ses. Kan vi ses den här dagen istället så kan jag säga det då. När man sa, då, det är inget läskigt. Alltså du vet, behöver man skriva så?
Nej, det är aldrig inget bra.
Det är aldrig bra. Men då är nya jag så här, det där är den personen.
Mm.
Och då får den personen säga till mig vad det är.
Mm.
Och om jag har varit dum eller gjort fel, då får jag tänka på det och be om ursäkt för det.
Mm.
Och sen är det okej. Och det är så skön insikt. Att det är inte farligt.
Nej.
Och det är okej att göra fel.
Mm.
Och man kan säga förlåt. Och det är lugnt. Så att det misslyckandet som var så stort i hela min barndom och tonår och 20-something börjar jag nu lära mig. Och då är det så här, då blir ju det ett lyckande istället.
Mm.
Alltså någonting som man helt själv eller med hjälp har kunnat bemästra och känner sig starkare i.
Mm.
Och sen är det de här, alltså de grejerna som är så här tydliga misslyckanden, som när jag sökte scenografilinjen förra året.
Mm.
Det är sånt tydligt misslyckande.
Mm.
Eftersom jag verkligen drömde, satsade, sökte, gick vidare ett steg, fick blodad tand och sen var det stopp.
Mm.
Och jag kände nog att jag hade inte riktigt kunnat söka det där tidigare.
Nej.
Jag tror inte jag hade tagit det så bra.
Nej, jag tyckte att du tog det otroligt. Jag som stod vid sidan av och liksom såg allting. Var verkligen så oerhört imponerad av hur du tog det.
Mm.
För du tog det med verkligen med så här grace.
Mm.
Och bara var så här, okej, okay, men då var det inte meningen.
Nej, och det är okej.
Men jag är verkligen glad att jag provade.
Ja, man behöver inte vara bäst på allt.
Nej.
Och det är okej att testa och att det inte går vägen. För annars ska man veta, tänker jag.
Nej, men verkligen.
Och jag vet ju att jag inte är bäst på allt.
Nej.
Och det är ju helt rimligt.
Ja.
Men man för att veta exakt vad man tycker om och tycker är kul och vad man kan och vad ens liksom den här banken man bär på med erfarenhet, kunskap, alla de där skillsen man har, vad det ska användas till. Inte så himla lätt att veta alla gånger. För det är oftast någonting som rör sig. Samhället förändras, man själv förändras, marknaden.
Mm.
Så hur man applicerar det i sitt liv förändras hela tiden. Så därför måste man testa kontinuerligt, tycker jag. Och göra helt sjuka saker som man bara, det här kan väl inte jag göra. Men det kanske du faktiskt kan.
Mm.
Men man måste testa.
Mm.
Och det är helt ofarligt. Och sen är det ju en annan grej om man lägger alla äpplen i samma korg.
Mm.
Och verkligen satsar allt.
Mm.
Då är det ju mycket lättare att falla. Men om man vågar småtesta, ge det sitt allt. Men ha det som en sidodröm, eller vad man ska säga. Och testa flera saker. Då blir det inte lika läskigt, tycker jag.
Nej. Jag har ju ett potentiellt misslyckande. som är på intågande. Mm. I och med boken, till exempel. Det är en sån väldigt så tydlig sak på så här, kommer den gå bra eller kommer den gå dåligt? Samtidigt måste jag känna så här, även om den inte går bra så är jag glad att jag gjorde den. Ja, och så känner jag verkligen. Men när det har varit liksom som allra mest så här, oroligt kring den i min hjärna och i mitt hjärta har det ju verkligen varit liksom, har jag liksom cirklat kring tankarna kring så här, jag önskar att jag aldrig hade gjort det här.
Mm.
För då hade jag aldrig haft det här liksom, varför har jag utsatt mig för att bli så liksom refuserad som dåliga försäljningssiffror skulle vara. Liksom.
Men tror du inte att allt som är stort och viktigt känns lite så?
Ja, och det är ju liksom precis det som är anledningen till att man måste göra sig redo för att eventuellt misslyckas. För att annars kommer ingenting stort och viktigt hända än.
Mm.
Annars dör man med bara säkra beslut tagna.
Mm.
Och det är ju liksom, det känns som ett jävla sorgligt sätt att så slösa ett liv på.
Mm.
Men det är ju också det är inte så lätt när man är i det. När man är liksom på väg att gå in i, när man har den här liksom otroliga nervositeten i magen. Liksom. Det är ju inte så att det är en härlig stund man är i just då. Det är ju ofta när man, alltså det är när man tittar tillbaka på saker och ting som man kan känna att så här, men gud, jag är verkligen glad att jag gjorde det där ändå. Eller att jag provade eller att jag försökte. Liksom.
Mm.
Men sen så har man ju saker också som har hänt som man faktiskt verkligen, verkligen ångrar. Och precis på samma sätt som liksom misslyckande och nervositet känns i magen så tycker jag nästan alltid att man, när man har gjort de där stora liksom felbesluten så har det känts i magen när man går in i det också.
Ja,
att det här
är
inte rätt. Det här är inte rätt och så gör man det ändå.
Mm. Har du någon sånt exempel?
Ja, men absolut. Och ofta är det liksom att det är någon annan som har hamnat i kläm på grund av det.
Mm.
Jag har till exempel rekommenderat en person för ett jobb.
Ja.
För att vara snäll.
Ja.
Fast att jag kände på mig att det inte skulle bli bra.
Ja.
Och den personen sen fick sparken.
Mm.
På ett jättejobbigt sätt.
Ja. Och då kände du ansvar
i det? Jag kände ett otroligt ansvar i det. Jag kände att jag skulle inte ha liksom hejat på i välmening, men ändå ur en liksom osann plats. Mm. Så som jag kände ju på mig att det inte var rätt. Liksom. Mm. Jag hade ju den känslan. Och ändå så bara, jo men såklart, och det här kommer att bli bra. Och liksom, jo, det här är en jättebra person. Och det är en bra person, men det var inte rätt person för det här uppdraget i det här.
Du ville verkligen hjälpa.
Jag visade
vägen utan att veta vart du pekade.
Ja, jag pekade rakt in i en liksom betongvägg.
Ditåt.
Ja.
Varsågod.
Men verkligen, du vet den här, spela flöjtan och alla råttorna springer efter. Nej, men... Och det var ju jättehemskt. Mm. Den känslan sen när den här personen faktiskt fick kicken på ett ganska så här brutalt sätt också. Och hade tackat nej till andra uppdrag för att ta det här. Och så här. Mm. Det var ju inte...
Då önskar man ju att man hade hållit truten.
Ja, alltså. Jag skulle ha hållit snattran. Men det är ju ofta där... Alltså så här, det handlar, för mig handlar liksom... Det handlar ju ofta när man gör de där dåliga besluten från början. Mm. Så grundar det sig att man så himla gärna vill vara snäll.
Ja, det är din grej, eller? För så är det nog inte för mig när jag gör såna där.
Nej, men för mig är det att jag vill vara snäll. Jag vill säga ja. Jag vill att den andra personen ska bli glad.
Mm.
Och sen så blir det så himla tokigt.
Mm, jag fattar.
Och det är ju det där att, så här, att lita på sin magkänsla betyder ju inte bara att man går... med det som känns bra, utan det är ju precis lika mycket att gå mot det som inte, alltså så sätta ner foten när man behöver göra det.
Mm.
Och det är så sjukt svårt att göra det, tycker jag.
Ja, när jag har gjort såna där riktiga tabbar och det har känts fel från början, så det är oftast bottnat i min osäkerhet att falla bort, försvinna, glömmas bort, aldrig mer ha ett jobb, bli en nobody.
Mm.
Att känna att jag inte har tillräckligt att göra.
Mm.
Att det är viktigt att synas och göra något roligt projekt. Och
typ
såna
så
saker.
Göra samarbeten som sen inte har känts bra under tiden.
Ja,
eller?
Men det här är nog, alltså det exemplet som jag tänker på är när jag gjorde tv-programmet Har du hört den förut?
Ja, gud.
Don't google it, säger jag bara. Nej, men ja, det var ett sånt där riktigt misslyckande. För att jag fick frågan direkt efter jag hade sagt upp mig på Beyond Retro. Jag hade haft AB, eller jag hade haft eget företag sedan jag var 18 år och jobbat deltid på Beyond Retro jättemånga år. Mm. Sen fick jag äntligen en förfrågan som jag hade väntat på, som var liksom mitt exit card.
Mm.
Min chans att bli programledare och jobba med det jag egentligen ville. Mm. Inte sitta på ett kontor utan testa mina vingar framför kameran.
Mm.
Och det var ju att vara webbprogramledare för Melodifestivalen i 7 veckor på turné i Sverige.
Mm.
2011 var det. Så då sa jag upp mig. Jag bara, det här är för att nu ska jag vara borta så länge och det här är min chans och nu kommer det ju hända grejer och nu kommer det igång. Jag har jobbat som programledare jättemånga år, men bara på små grejer och på ZTV som la ner. Så det här var ju SVT, det var ett stort jobb.
Det var din break.
Det var min break. Nu kör vi. Mm. Jag är redo.
Mm.
Och tacka ja, det gick jättebra. Och sen när det var över, då kom ju identitetskrisen.
Mm.
Vad ska jag göra nu?
Mm.
Vad gör en helt ny programledare utan jobb?
Nej, men åh gud.
Förstår du?
Ja, nej men...
Jag hade ju bloggen, men alltså, jag minns att jag gick runt och så här, tog bilder på saker på stan. Jag kände mig så lost.
Mm.
Och det här var ju långt innan man kunde berätta att saker inte stod rätt till.
Mm.
Det här var när man fortfarande fotade coola events och goodiebags.
När man posade på bild.
Ja, ja, det här var dagens outfit-eran. Mm. What's in my bag? Så jag började känna oro, det bubblade. Det här är liksom innan barn och bostadslån och allt möjligt. Det här var ju en försenad studentkris på något sätt. Mm. Och sen så fick jag frågan, kom jag ihåg, av Kalle Schulman. Så liksom, tjena tjena, snackig, cool. Han bara, du, vi har fått ett uppdrag av SVT att göra ett tv-program som heter Har hört den förut? Som är en ny variant på gammalt tv-program.
Mm.
Och jag vet att de sa att de behövde en tjej och att de skulle vara rolig. Och att jag skulle vara programledare för det här skämtprogrammet.
Mm.
Jag bara, perfekt! Jag bara, jag är inte, alltså jag är rolig om jag är trygg med mina kompisar.
Ja.
Jag är ju inte rolig på beställning.
Du alltså, drar ju inte skämt.
Nej, men alltså jag skulle vara den sämsta ståupparen som någonsin, alltså ever har stått på en scen.
Ja.
Det går inte.
Nej.
Det kommer av sig själv, jag kan vara snappy, jag kan vara ganska rå, men jag är ju orolig för hur jag ska uppfattas.
Ja.
Det går ju inte.
Nej, inte ett sånt sätt.
Nej. Man behöver ha någon så helt, helt orädd människa. Jag satt ju där i galaklänning, i glitterklänning och krulligt hår. Och skulle moderera de här människorna som drog skämt och försöka vara rolig själv. Kommer att jag lånade skämtböcker på biblioteket.
Nej, åh, aj, 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 mitt hjärta. Åh, aj.
Och sen spelade vi in och det var, jag kände att det var jobbigt varje gång.
Ja.
För att det var inte mitt program.
Det klickade inte.
Nej, alltså jag
du
var
märkte
ju,
det på folk
jag var bara inkvoterad som så här, ung tjej. Som, vi behöver ha en tjej i den här. Och, och så hade jag precis gjort Melodifestivalen.
Mm.
Oh, shit på fritt.
Hur tog det dig ur där sen då?
Nej, men sen var det ju klart. Och sen så bara försökte jag hålla mig undan. Alltså att jag inte läste något om det.
Mm.
Jag tror att det försvann i periferin och sen bara blev det ingenting.
Nej.
Men självförtroendet var ju inte på topp efter det.
Nej, det förstår jag verkligen. Usch, det där är
och sen var det ett par år där, eller något år, som jag bara, jag får väl, jag vet inte, hitta på något annat.
Mm.
Och sen kom äntligen hemma erbjudandet.
Mm.
Och det var ju mer jag.
Mm. Då kände du dig mer trygg.
Då kände jag direkt att jag, här kan, det här kan jag jobba med.
Mm.
Här behöver jag inte vara rolig. Här ska jag bara vara händig.
Mm. Hur känner du inför Äkta Billgrens nu då?
Ja, det är ju också en sån här grej med timing som jag har lärt mig i livet är så viktigt.
Mm.
Att man kan inte göra allt jämnt, utan det finns en tid och plats för allt.
Mm.
Och det finns en tid och plats för Äkta Billgrens, och det är nu.
Mm.
Jag kände det i magen i början, på första mötena, att det här skulle hjälpa mig att bli ännu snällare mot mig själv.
Mm.
Och komma närmare min familj på riktigt.
Mm.
Och bli av med det där sista gamla grollet som jag har burit från när de separerade.
Mm.
Och så, att det, för det har inte riktigt, alltså jag var ju vuxet barn. Det var ju deras relation.
Mm.
Vi kan vara en familj ändå.
Mm.
Fast en pappa har en ny fru.
Mm.
Och han verkar så lycklig. Alltså verkligen.
Mm.
Och mamma är en sprudlande människa.
Mm.
Även om hon har mycket att göra nu i och med sin utställning. Så är hon är ju på topp verkligen.
Mm.
Och där har vi läget.
Mm.
Där jag kan få en chans att se mina föräldrar lyckliga sida vid sida, men inte tillsammans.
Mm.
Och det är inte alla som får den chansen.
Nej.
Och därför vill jag på något sätt knyta ihop säcken kring min barndom.
Mm.
Och lära känna dem som vuxna individer, när jag är en vuxen individ.
Mm.
Och få tid att göra saker. Alltså hur ofta är man och typ drejar med sin familj?
Nej.
Eller har härliga middag? Alltså vi får umgås på ett fantastiskt sätt.
Mm.
Och jag tvingas att vara mig själv med alla mina usla sidor och mina bra.
Mm. Vad händer sen när ni inte spelar in längre? Kommer ni fortsätta dreja tillsammans?
Nej, inte dreja tror jag inte.
Nej,
men liksom det har hänt så mycket.
Mm.
Jag vill inte prata om allt så här.
Nej.
Det har hänt så mycket. För mig alltså.
Mm.
Det här har verkligen varit en sketbra sak.
Mm.
För mig och min känsla inför min familj.
Mm.
För att jag är som mellanbarn.
Mm.
Jag behöver ge min blessing till allt. Jag behöver känna att så här, okej, du har det bra. Okej, du har det bra. Okej, du har det bra. Bra, då kan jag gå och ha det bra.
Mm.
Och nu känner jag så.
Mm.
Okej, alla är glada.
Mm.
Bra. Då kan jag backa
jag
ut i rummet.
Liv,
nu kan jag leva mitt liv.
Mm.
Behöver inte jag tänka på att styra upp deras känsloliv.
Mm.
För det är ju en alldeles för tung börda att bära.
Men,
när man har en egen familj. Stackars Pontus, stackars Lynn. Herregud. Mm. Jag är mamma nu och fru. Ja. Så det är väldigt skönt.
Mm.
Och det är en härlig känsla att umgås och ha roligt med sin familj.
Mm.
Och få hjälpa dem. Du vet, alltså det är så mycket drama i den här serien. Det är så mycket sjukt som händer. Så att,
jag ser fram emot att se honom.
Ja, jag vet knappt
roligt
om jag gör det. Men det vi får hoppa. Sen så kanske det blir ett misslyckande i så här tittarsiffermässigt. Eller att folk tycker att det är dåligt. Eller vad som helst. Men jag vet ju att för mig så är det redan lyckat.
Mm.
Med tanke på hur det har, vad det har gjort rent känslomässigt för mig.
Det är fantastiskt.
Ja, så det är vad väl mer kan man önska?
Exakt vad jag skulle säga. Det är väl egentligen det bästa man kan liksom gå ur någonting.
Ja, och det tror jag är min, nu är jag ju 33, men det är min så här 30, från 30 och framåt så ska det inte bara handla om karriär, jobb, hur jag uppfattas, coola dealar, tuffa grejer. Utan det ska vara så här, hur det känns, hur jag mår, hur privatlivet klarar av arbetslivet.
Mm.
Och det är en viktig aspekt som man innan, eller jag innan 30 inte riktigt har tänkt på så mycket.
Nej, nej. Och jag är ju, jag blir 35 nu här om 2 veckor typ. En och en halv. och jag känner ju också det jättemycket. Det här viljan av att gifta samman allting mycket mer. För att skapa en helhet som är mer äkta och sann.
Mm.
Och mer balanserad. Jag längtar efter, jag skrev ett inlägg om det, att jag så här, jag märker bara så här, vilka kläder jag är sugen på att köpa.
Mm.
Jag är sugen på att köpa så här, kläder för att gå ut och gå.
Mm.
Jag är sugen på att köpa en fleecejacka.
Ja,
alltså du vet, där är jag.
Mm.
Inte vilken skräddad kavaj kommer vara snyggast i ledningsgruppsmötet.
Nej, hur, inte hur man uppfattas utan hur det känns. Mm. Det är ju det härligaste.
Inåtkänslan liksom.
Du vet, jag är inte så himla... Okej, idag har jag för sig en tajt kjol.
Ja.
Men jag brukar ju inte ha så tajta kläder längre.
Nej,
jag har ju fasat ut det.
Ja. Mm. Jag tycker att det ska vara så intressant. Vi ska ju ha ett riktigt stilavsnitt. När dina byxor har kommit.
När mina byxor kommer in.
Ja.
Då
ska vi ju veta... För det finns ju ett par byxor som är
beställda. Men alltså, vi kan ju gå förbi efter avsnittet.
Ja,
så går vi förbi.
Ja.
För det ligger ju här borta.
Ja,
så kan vi bara fråga när de kommer in. Så har vi ett datum för det.
Ja.
Mm.
För att det är ju väldigt intressant det där att titta på liksom så här, hur saker känns kontra hur man mår.
Mm.
Och vad resultatet blir av det. Vad det gör med en som person. Blir man en friare människa om man har en fleecejacka?
Mm.
Är man snällare mot sig själv om man inte har en klänning som gör att man inte kan ta ett djupt andetag? Alltså jag tror att det hänger ihop. Liksom, på många sätt. Men gud, vilket intressant avsnitt.
Mm, verkligen.
I vanlig anda så har vi broderat ut.
Ja, jag vet inte var vi börjar och var vi slutar. Men det håller väl ihop på något sätt.
Verkligen. Vi hoppas att vi kan bli snällare mot varandra i våra misslyckanden och lyckanden.
Ja,
och ta dem.
Absolut.
Fint.
Det är värt det helt enkelt, även om det är läskigt.
Ja, verkligen. Tack för den här veckan.
Tack så mycket. Vi ses på vårt Instagramkonto Billgren Wood och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Vem vet vad vi pratar om då?
Inte vi.
Inte vi. Hej då.
Hej då.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.